Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, hej Fritte.
Ja, Anders.
Hur står det till?
Det är bra.
Idag kan jag ge dig att det är glopp ute, snöglopp.
Det är snöglopp idag.
Förra veckan så blockade jag ju den.
Ja, men jag insåg att jag kanske inte riktigt fattade vad snöglopp var.
Nej.
Alltså jag tänkte nog att jag hade fel på en gammal svensk term som har med snö att göra helt enkelt.
Men alltså, du har gått runt i 49 år och trott någonting.
Men jag hade så här vaga idéer om vad snöglopp var. Jag trodde nog kanske snöglopp var, alltså snöglopp är ju som lite slaskig snö.
Ja.
Men jag tänkte att det kanske var lite mer att det var ett rejält snöfall liksom.
Ja, just det. Ja, nej, men det finns ju andra ord för det. Det finns ju så många olika sorters snö.
Ja. Skyfall till exempel, det är när det snöar lite mer, va?
Ja, exakt. Men det är intressant det när man går runt. Man undrar när man sista...
Bloody Sunday, va?
Mm, det är ett annat. Det är när det snöar lite från sidan.
Ja, det är
Bloody Sunday är när det snöar lite från sidan. Och man lyssnar på en podcast som är jättekul. Kliver ut på Rosenlundsgatan och där, pang, där kom fyran. Sen var det slut.
Fan, vilken jävla... Vilket klimat vi lever i nu. I morse på väg till förskolan. 50 meter längre fram. Tant. Det ligger tunt snötäcke. Under snötäcket. Is. Mm. Blank is.
Mm.
Det gick bra.
Är det okej att skratta åt det?
Ja, det är det. För det gick bra.
Ja, men om hon hade slagit skallen i och kvävt sina egna löst händer.
Men då hade jag inte liksom berättat det så här, tror jag.
Nej.
Då hade jag sagt så här, det hände en tragisk, fruktansvärt hemsk grej på vägen hit. Och så hade du kanske ändå skrattat.
Du skrattade ju. Men då vill jag leda dig in på en grej på en gång. Som jag hade tänkt ta senare.
Mm.
För att jag drabbades av mitt första, liksom... I helgen så fick jag nästan säga... För första gången så var jag så här, det här kan man inte skratta åt. Jag har ofta tyckt att man kan skratta åt allt, precis allting, som är kul. Men nu drabbades jag av någonting som, eller drabbades, jag såg någonting som, det var inte jag utan det var någon annan. Som jag uppfattade att en majoritet omkring mig skrattade ihjäl sig åt, men jag fattade inte vad som var kul. Och då kände jag mig plötsligt som en sån här vanlig kille liksom. Så.
Men var det Bernie-meme?
Nej, det var inte Bernie-meme.
Alla bara såhär, jag förstår inte varför tycker folk det är kul? Är det vantarna som gör det kul eller är det kul? Om man inte hade haft stickade vantar, hade det inte varit kul?
Ja, det var inte Bernie-meme, där gick jag bara med alla andra. Mm-hmm. Det var trygg mark kan man säga.
Ja, det var.
Och ingen risk att garva åt den.
Men det är också så här, det är också trygg humor, för att det finns ingenting elakt i den. Alltså man kan sätta in Bernie Sanders någonstans. Det är svårt att göra det till någonting som är på någon annans bekostnad.
Jag undrar vad det är som gör att den är så rolig.
Nej, det är väl... Alltså,
jag vill gärna säga att jag på vägen hit lyssnade på Johannes Finnlaugsson som slaktade den där på det roligaste sättet jag hört på länge, så det är så otroligt svårt att prata om.
Det är podcasten måndag.
Ja.
Men vi kanske bara ska släppa det.
Vi släpper det. Men jag vill inte säga på det här som jag har, för att det var ingen meme. Det är en liten TikTok-film som jag drabbade. Mm. Min son har tvingat mig att titta på 10 gånger den här helgen.
Mm.
Jag visar den för dig, så kan det blir svårt för våra lyssnare att hänga med på vad som händer, så därför får du också berätta. Jag tror
det
är
perfekt podd på det sättet.
Ja, du får...
Ungefär när de kollar på YouTube-klipp i AMK morgon. Om man känner att fan, det här är bra.
Ja, men det blir ofta väldigt bra, eftersom de som sitter i AMK morgon, de är spetskompetens. Ta grejer på uppstuds. Mm.
Det har utvecklats en spetskompetens i att sitta i radio och prata om YouTube-klipp.
Kolla på det där klippet där. Och berätta för mig vad du ser.
Då,
det här är det roligaste.
Då,
det här är det roligaste sedan hela den halvan.
Innan klippet börjar, så det är liksom ett stengolv. Eller ett keramiskt golv.
Ja.
Och jag tänker mig att det här är
något slags... Jag tycker att man ska kalla det för någon slags klinker.
Ja, klinker, ja, är klinker. Ju ett keramiskt material, ja, oftast.
Det är det man ser.
Det är ett kök. Jag tror att det är i USA. Men det vet jag inte. Mm. Jag trycker på play.
Mm.
Det är någon som kommer fram mot ett bord. Det är någon som har löst ett pussel.
Det var roligt.
Ja. Men det är en kille som kommer fram, och det är hans morsa som har löst ett pussel med en massa björnar, och så bara drämmer han det här 1000-bitars pusslet in i en vägg.
Ja. Du garvar.
Ja. Det är någonting. Det har något.
Vi tar ljudet också.
Ooh, looks pretty good.
Fan också.
Jag är ledsen, Anders. Jag är tydligen då en av de där som skulle ha blivit en lägervakt i Tredje riket.
Ja.
Eftersom jag inte har någon empati.
Tydligen.
Men är det någonting speciellt förra avsnittet så avslöjade jag min softspot för djur som lider.
Ja.
Men din softspot är tydligen då 1000-bitars pussel.
Alltså funktionsvarierade, tror jag. Alltså för jag tycker att det är klart att hon inte är funktionsvarierad, men det sitter en människa i 67-årsåldern och har lagt ett pussel som bara består av pandor. Så tänker jag, då går mina tankar direkt till filmen Catwalk med glada hoodies. Liksom, direkt. Och jag såg den i helgen. Jag grät faktiskt flera gånger.
Mm.
Och sen dess är det svårt att se YouTube-memes, TikTok-filmen när unga människor drämmer 1000-bitars pussel i golvet som Hillberg i Glada Hudik har lagt.
Okej, okay, jaha, för det är någon i Glada Hudik-teatern. Hudik, Glada Hudik-teatern som då är en pusselläggare.
Nej, det var bara ett namn från Hudik.
Ah, okej.
Okay. Hillberg.
Men vad är kopplingen mellan pusslen och filmen? Är det att...
För mig andas pussel lite gruppboende på något sätt. Mm. Pussel över 7 års ålder andas lite gruppboende, lite skyddat boende eller god man eller liksom.
Jag hade en flickvän som gillade att lägga pussel.
Mm.
Skulle det ha ringt en varningsklocka eller?
Nej, alltså man kan ju inte göra bedömningen bara på pussel, man får ju titta på andra saker. Fattade hon? Kunde hon förstå?
Säger du att mitt ex är väldigt efterbliven?
Nej, men om du nämnde en siffra över 20 och man säger jag förstår ingenting över 20, då hade du kanske börjat redan nu. Upptäckte att hon inte hade bytt kalsonger eller trosor på en vecka. Eller att hon bara ville ha mjuklass hela tiden. Då kanske, då kanske det.
Eller att hon ville flytta till Hudiksvall för att fullfölja sina teaterdrömmar.
Då hade du sagt, you go girl.
Det här finns pengar.
Ticket till success.
Du kommer få åka till USA.
Men du reagerar ändå spontant med ett skratt.
Ja, för att det är ju... Ja, men i skrattet så finns det väl också en känsla av att jag kan vara den som lägger pusslet och vet hur jobbigt det är att lägga och hur stolt, eller man vill, det finns ju en känsla av när man har lagt ett 1000-bitars pussel så vill man ju ta den här masonitskivan som man lagt det på, för man lägger ju inte på ett bord, utan man lägger det på en masonitskiva och så tar man, vill man ju lägga den ovanpå en garderob, och så vill man att det ska ligga där för alltid, eller att man ska kanske limma upp det på en bakgrund och försöka sälja det på Facebook Market.
Du är gullig, hon är lite konstnärlig, hon ser det där med tavlan av slottet nere i Moseldalen, det är ett pussel hon har lagt, vet du, så limma upp det.
Marstrandsfästning.
5000 bitar. Ravensburg
tror jag. Ravensburg.
Och nedanför står kartongen så att man ska se att det är samma. Det är samma.
Min son Bosse gillar pussel. Ja. Säger du att han är efterbliven?
Nej, men han är 4.
Ja, det är han.
Men, man kan säga så här, min son Bosse, han är på en 4-åringsnivå.
Min andra son, han är på en 1,5-åringsnivå.
Man kan säga så här, min son Bosse, han heter Bosse.
Säger allt.
Nej, men alltså det
som... Min son Bosse, han är på en 67-årig lastbilschaufförsnivå.
Som Bosse 4.
Alltså man vet att en son har ett anakronistiskt namn när namnet är på en kille i en lastbil som potentiellt sett skulle kunna plocka upp honom och föra bort honom.
Min 4-årige son Bosse plockar upp andra 4-åringar och för bort
i lastbil och lockar med lösgodet och Fanta. Då vet man att man kanske ska så här, tweaka sitt name game lite grann.
Men du, alltså det var andra gången den här senaste tiden som jag drabbats av att jag inte fattar vad som gäller.
Okay.
Alltså jag fattade inte vad som gällde, som till och med liksom humorfacit Fritte Fritzson skrattade gott åt den där. Men den första var ju den här...
Ja, för att visa den för Dorsin kanske.
Vad sa du?
För att visa den för Dorsin.
Ja, jag ska visa för Dorsin. Är han vettig? Ja, han har vettiga åsikter.
Jag har ingen aning. Alltså, han är ju enormt trevlig. Och han gör ju roliga grejer uppenbarligen. Ja. Men han har väl en förbläss för det klassiska revyartade så här, kuplett
makeriet. Kan inte du visa den för Dorsin och bara fråga honom om han tycker att du känner honom? Ja.
Alltså men, jag är så bra känner jag inte honom. Men jag kan fråga Micke Lindgren om Micke Lindgren visar
för Dorsin. Ja, Micke Lindgren kommer att garva.
Det tror jag.
Eller rycker han under mattan för mig och bara nej, jag tycker inte det här är kul. Nej. Plötsligt det är det en sån mobbargrej. Att
det sparkar på pusselmammor.
Ja, men så Micke Lindgren skulle kunna gå för salu för den typen av humor. Sen så kommer jag mobbkillen och visar den. Kolla, men det här är kul. Han bara, nej, det är inte kul.
Nej. Och därigenom blir det också kul.
Ja.
För det finns ju någonting kul när liksom en högstatusperson då dissar någonting som han gillade förra veckan. Ja.
Men det var som när jag gick i Fruängsskolan och var klassens näst mest mobbade kille. Mm. Och så var det en kille som mobbade ännu mer. Mm. Och så gick in i bibeln och sa något taskigt honom. Och då stod han mobbaren bredvid och bara, vad fan säger du till Micke, din jävla idiot? Du är taskig mot Micke. Ja, men du är ju taskig mot Micke. Ja, men det är jag. Alltså det var så här. Okay. Den
fan. Ja. Men högg det till dubbelt i hjärtat då? För att du insåg att fan, jag försöker bara bygga en liksom försöker klättra på.
Jag försöker bygga bomba med dig. Ja. Fattar du? Men jag gjorde nog en liten dramaturgisk note någonstans in i hjärnan.
Okej, jag tänkte att det här ska jag använda i en framtida julkalender.
Ja, men det här är bra dialog. För det här TikTok-filmen, det är andra gången den här veckan som jag inte har fattat vad man borde tycka. Mm. Och där jag liksom, för när vi vaknade upp till nyheten att folk åker pulka på kyrkogården, där på Skogskyrkogården, där det är från Minneslunden ner, så är det som en ganska brant backe, och där den har nu Enskede föräldrar nyttjat som pulkabacke, vilket är fullständigt rimligt eftersom Enskede liksom är en platt trakt. Mm. Och där det här är väl den enda hyfsade höjden förutom Hammarbybacken som ligger lite kanske för långt bort för de här pulkaföräldrarna, så då har de tagit upp sina barn och så åker de pulka ner för Minneslunden. Och jag tyckte, och då så slog den här nyheten ner som en bomb i vår familj. Och jag vill ju tycka som alla andra, så jag började med att säga vad jag tyckte. Jag tycker att det är helt okej. Mm. Det här är helt okej att de åker pulka. Det är väl bara kul. Det hade jag tänkte så här, hade jag gjort det med mina barn, ja det hade jag nog. Då bevisade att alla andra i familjen, inklusive mina barn och min fru, de tyckte det var fullständigt förkastligt.
Du visade sig att du lever med 4 kristdemokrater.
Ja, tydligen. Men tydligen är alla andra, jag har inte hittat så många som jag vill vara som samma lag som stödjer den här grejen.
Mm. Titta in i mina ögon, Anders.
Ja.
Här har du en som accepterar pulkåkning.
Fan vad skönt. Jag tänkte så här, vad skulle Astrid Lindgren ha sagt? Mm. Ja, hon hade ju sagt åk pulka för helvete. Mm. Men då tänkte jag så, okej, men då är det tydligen så att man ska vara lite försiktig och man håller inte på och hur som helst. Så då kommer den här YouTube eller den här TikTok-filmen med en ung kille som smashar sin funktionsvarierade farmors pussel rätt in i liksom altandörren. Ja. Och jag fördömer det. Ja. Alla andra garvar. Samma människor som fördömer pulkaåkning. Det är så jävligt som att man är ute på ett gungfly. Det är verkligen som att man står där och försöker mobba den mest mobbade. Mm. Men man är inte med någonstans.
Du är helt och hållet vilse i verkligheten.
Ja, och med den känslan så vill jag att vi startar det här avsnittet av 4 meter.
Vignett. Skitbra.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Anders.
Fritte.
Nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt spännande. För det är ju du som sitter på den här informationen och vi har fått några nya Patreons.
Det har vi.
Har vi det?
Ja, vi har det, Fritte. Vi har det.
Men du, nu kan jag liksom slappna av. Nu är den här veckan, nu kommer hela den här veckan liksom gå som en ballett.
Det kommer gå med ett rosa filter.
Mm, det kommer vara som Svansjön av Tchaikovsky.
Ja, och detta mycket tack vare en ny Patreon som heter Johan Eklöf. Johan Eklöf!
Johan Eklöf. Ja. Ja, men det är kul att jag var inne på ballett då. För Johan Eklöf är dansare.
Ja, det är klart. Mm, ja.
Han
har stretchat vrist sedan 4 års ålder.
Han har stretchat vrist. Han har gjort pas de deux.
Det har han gjort.
Ja. Gjorde pas de deux inne i sin mammas mage, kan man säga. Ja.
Nu gör Johan pas de deux, sa Johans mamma. Och så Johans pappa lyssnade på. Nu gjorde han pas de deux på
han
min.
Han kom ut i en plié. Nej, men Johan är ju han är dansare och han är ju svinduktig.
Ja.
Och funderar på, ska han nu flytta till Stockholm och börja dansa där?
På Kungliga Operan.
Ja, precis. Eller ska han flytta till Montreal?
Ja.
För där finns det tydligen en superbra ballettutbildning. Det finns ju bra ballettutbildningar över hela Nordamerika.
Bra, det finns överhuvudtaget så mycket bra för scenkonstnärer i Montreal. Alltså det är inte bara...
Det är inte bara Nysirkus.
Nej, Robert Lepage stora teater finns ju i Montreal till exempel.
Det är en kulturstad.
Ja, det är en stor kulturstad. Jag undrar om inte Cirque du Soleil hänger till, håller till i... Och, alltså Nysirkus som Cirque du Soleil. De äter ju ballettdansörer till frukost. Alltså.
Precis. Då blir de omskolade till såna här artister som hänger i såna här långa linor.
Ja.
Eller såna här silkes...
Ja, såna här konstiga silkesrep. De ska falla ner från taket.
Ja. Och sen så,
eller eventuellt stå och göra en plia på en motorcykel, en crossmotorcykel som dånar i 80 knyck rakt genom ett så avlångt cirkustält.
Precis. Vill du fortsätta och liksom dansa på operan för en månadslön av 28 000 kronor?
Mm.
Eller vill du åka med, liksom på turné med Cirque du Soleil och få hur mycket pengar, knark och brudar eller killar som du vill? Man ska inte stänga några dörrar.
Det är svårt, det är ett jävligt tufft val för Johan. För jag tänker också att han kanske inte har den där liberala hållningen till dreadlocks som man måste ha om man ska ha med Cirque du Soleil.
Nej, precis. Men han kan dock tänka sig att sota sitt ansikte. Så att det är liksom så här, så att han har lite sån här under ögonen. Så att han ser ut, så han ser lite krigsmålad
ut. Menar så att han kan vara med i sista akten av föreställningen som heter Apocalypse Now-akten.
Exakt, precis. Där han kommer ut på någon sån här fordon från, vad heter den här, Roadrunner? Eller vad heter den?
Alltså, Mad Max-fordon.
Vad heter den första? Road Warrior? Nej, vad heter den?
Ja, jag vet inte.
Den första hette ju inte Mad Max.
Aha.
Den hette
Road Warrior.
Hette den det?
Ja, jag tror det.
Ja. Den kom väl typ slutet av 70-talet. Skitsamma.
Men Gibson, då var inte Johan ens påtänkt. Då hade inte Johans föräldrar träffats. Så gick Johans föräldrar fortfarande i högstadiet. När Mel Gibson tovade upp sitt härliga burr för första gången.
Fantastiskt. Ja, vad
härligt.
Jävla fin känsla.
Men Johan, du är varmt välkommen. Och jag tycker så här, välj Stockholmsoperan så du kan fortsätta stanna kvar i Stockholm. Och kanske någon gång så stöter du på varandra.
Men det som är fint med podd går att ladda ner i Montreal, va?
Har vi sett, för vi har en lyssnare till i Kanada. Han kanske redan är där.
Ja. Vi kollar upp det. Det går ju, vi har ju statistik på allt sånt där.
Ja.
Så vi vet ju om Johan har flyttat eller
vilket
inte.
Vilket fall som helst, Johan. Ja. Du är jättevarmt välkommen.
Ja, fortsätt med balletten och fortsätt som Patreon.
Japp. Varmt välkommen också ombord Erik Eriksson.
Nej, vad roligt.
Ja. Och nu vet jag inte om det är körfantasten eller om det är brevskrivarhumoristen.
Nej. Erik Eriksson. Och båda två
jag
tror ju att Erik Eriksson hade gamla, han är ju död.
Ja.
Alltså gamla dirigenten för Orfeo Drängar.
Ja.
Och
glad jävel.
Ja, men Erik Eriksson, han, jag tänker att det liksom inom kultur och konst finns två typer.
Ja.
Det finns asketer och gamänger.
Ja.
Ja, Erik Eriksson gamäng, va?
Ja, verkligen. Ja.
Vad, okej, jag testar ändå. Ingmar Bergman.
Asket. Ta en till.
Okej, ta en till då. Sigurd Levrens.
Alltså arkitekten. Asket.
Ja.
Självklart.
Solklar asket.
Ja,
okej, PH då? Paul Henningsen, alltså som har ritat PH-lampan.
Gamäng. Han är dansk nämligen.
Han är dansk, ja, precis.
Får jag ta en?
Du vet att PH, alltså ritar PH-lampan, var ju så här revyförfattare.
Var han? Det visste jag inte.
Ja. Det gör mig väldigt glad.
En väldigt stark magkänsla bara att det var en gamäng du drog.
Ja.
Erik Eriksson, Patreon till 4 meter.
Gamäng,
absolut. Han är inte kapellmästare för Orfeo Drängar. Och jag chansar på att han inte heller har skrivit brev till samhället.
Men han, den här skådisen som var med i Molanders, heter han också Erik Eriksson?
Ja.
Så vi har tre kända Erik Eriksson i det här landet.
Ja.
Och det vet du som är roligt med alla tre?
Nej.
Att ingen av dem är trots sin storhet, så jättekänd. Alltså, det är inga hushållsnamn.
Nej.
Alltså Erik Eriksson, alltså, trots att han har varit med På spåret och Molanders och en massa andra tv-serier, så det är någonting med sådana här namn som gör att man inte blir så känd, tyvärr.
Det är verkligen sant.
Det är som med Anders Jansson som är med i Hippie-gänget.
Ja.
Johan Wester och Anders Jansson. Ja. Anders Jansson, vad är det för namn liksom? Men alltså, han är ju jätterolig.
Ja.
Men problemet är ju namnet.
Va? Alltså du heter ju Fritte Fritzson.
Ja.
Du har inte fått vara med På spåret än, så det hjälper tydligen inte.
Nej, det hjälper inte. Men alla vet ju vem Fritte Fritzson är.
Men Erik, om du byter namn till Erik Eriksson Vi.
Ja, eller Erik Eriksson, va?
Eller någon sån här boy Erik Eriksson.
Ja, precis. Ja.
Erik Eriksson boy.
Eller turk Erik Eriksson.
Då är jag speedwaystjärna. Det är ja. Så jävla speedway att heta turk Erik Eriksson. Det är så otroligt.
Du ska snacka med turk Erik. Du, turk Erik är uppe i nästa hit nu. Så varma motor nu. Nu är turk Erik arg.
Snodda sig ut och turnera med två låtar. Det är Flotta kärlek och turk Erik valsen.
Turk Eriks polska.
Det är så jävla. Men det är inte snoddas. Det är ju, vad heter han? Tore Skogman.
Ja, Tore Skogman.
Tore Skogman har skrivit en hel platta till turk Erik. Ja. Okej, men vi har fått en speedwaystjärna ombord. Turk Erik Eriksson, varmt välkommen ombord. Var försiktig i svängarna. Jag vet att du har bäckena typ på att släppa, för det är sån jävla G-kraft där. Och du, han har ju redan att han alltid ska knät, att det är nästan vidskep att knät ska ner i marken.
Mm.
Och han har ju också försökt att lägga in en att man ska köra motsos också på Sverige för att hans dräkt blir utsliten på ena sidan. Så jag väl, att du skulle vända på hela det här i den här dokumentären om Turk Erik som frilansare har gjort och sålt in till SVT på 80 000 och så har hon gått på två år.
Speedway-stjärnan som tänkte tvärtom.
Ja.
Speedway-stjärnan som körde åt andra hållet. Men ja. Det är också så här roligt att det lika gärna skulle kunna vara en spelfilm med Robert Gustafsson.
Det är en ganska rolig idé faktiskt. Ja. Med Speedway-stjärnan som tänkte att vad fan. Så att han, ja. I den dokumentären ser man då att han är en sån jävla gamäng, så att ett år när alla startar ett år, då startar turker på andra hållet.
Och så visar det sig att det finns en lucka i Speedway-reglerna. Ja. Att det är så här, det sägs inte vilket håll man ska köra, utan man ska köra så här. Man ska köra fem varv. Men det är inget som de har glömt att skriva att man ska köra, alltså alla utgår från att man ska köra åt det hållet, att man ska köra mot så. Liksom.
Ja, det var den 24 oktober 1958, på det här är speakertexten, det var den 24 oktober på 1958 på Vargarnas hemarena i Rimbo som startfältet plötsligt upptäckte att en av åkarna åkte åt andra hållet. Ja, jag tänkte att det fanns ju ingenting i regelhäftet som sa att man var tvungen att åka åt ena hållet, så jag åkte åt andra. Turk Erik Eriksson tillbringade 4 veckor på sjukhus efter.
Men Vargarna är väl ändå Norrköping, var det inte det?
Jag vet, jag kan inte speedway.
Rospiggarna i Halstavik.
Jag fick panik när jag skulle börja göra den här spiken, för jag kan inte namedroppa just nu ur huvudet en enda speedwaystjärna.
Men du känner väl till Ove Fundin?
Ja, jag såg, det var i den dokumentären jag såg.
Ah, okay. Ja.
Han lever, gubbfan.
Alltså, apropå folk som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ove Fundin.
Ja, han har fått en dokumentär i SVT.
Ja, men det räcker inte.
Tycker du
inte?
Ska vi resa en staty över honom?
Ove Fundin Foundation. Det är en hudkräm.
Vad fan, faktum är att Ove Fundin är en jävla bra, liksom, bra så här, han är ett bra ansikte för en foundation. För att han är 92 och han ser ut som 62.
Ja.
Mycket kanske på grund av speedwayen.
Mm.
Hans, har du sett dokumentären om Ove Fundin? Jag ser den.
Mm.
Men han har ju en exfru i England som är betydligt yngre.
Mm.
Och som fortfarande är djupt förälskade Fundin. Och som, när hon pratar med honom så börjar hon gråta.
Nej.
Trots att de träffas varje dag. Hur mycket hon älskar honom.
Men vadå? En exfru han träffar varje dag?
Ja, de bor grannar.
Han bor också i England.
Fundin bor i England. Jag tror att det är Ove Fundin.
Fundin.
Fan, om jag blandar ihop honom med någon annan.
Men det finns ju, vad hette han då? Som hette han Varg-Olle Nygren?
Varg-Olle var det jag tänkte
på. Var det Varg-Olle?
Det var Varg-Olle. Jag blandar ihop Varg-Olle. Men Ove Fundin är med i dokumentären. Han är ju, vi kan inte ha en Ove Fundin Foundation om det handlar om en foundation, alltså som har ansiktet. Däremot är det kanske en stiftelse. Men Fundin känner slitnare, men Varg-Olle. Det var ju han jag tänkte på.
Ja.
Jävlar vilken fräsch 92-åring alltså.
Mm. Så vill ni behålla skärpan i hyn, ungdomar? Ja. Börja med speedway.
Och vill ni behålla skärpan i huvudet? Spola förbi det här partiet när jag fladdrade ut i speedway. Och så hälsar vi Erik Eriksson. Varmt välkommen ombord. Turk Erik Eriksson. Varmt välkommen som Patreon till 4 meter.
Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du Anders,
ja.
Får jag läsa en sak för dig?
Ja.
Mm. Vill du ska gissa författaren?
Det här är mitt bästa. Mm.
Från gårdsplan ner till husets pannrum i källaren löpte vedröret 5 meter genom jorden. Det var farfars konstruktion, ett sätt att slippa bära ved i onödan. Röret var inte stort. En vuxen kunde inte få in mycket mer än ett ben. Ett barn däremot skulle säkert kunna klämma in båda benen. Därom var vi ganska säkra. Kanske hela kroppen. Eftersom vi själva var barn bestämde vi oss för att undersöka saken. Den smalaste kusinen stoppade ner stövlarna och vek ihop axlarna. När huvudet passerade rörets mynning var nästippen nära att snudda vid taket. Han försvann i rörets mörker och for med fart ut i pannrummet.
Oh, fy fan, vilken
kraft. Så blev rutschkanan genom vedröret till en daglig aktivitet. Vi fortsatte förstås åka vedrör. De vuxnas restriktioner var få och mestadels vaga. Jag förstod dem inte. Jag förstod dem fortfarande inte. Till exempel hade vi deras tillåtelse hoppa från bron ner i Västerdalälven. Bara vi inte klagade om vi stötte i sjunktimmer från flottningens dagar.
Vem är författaren?
Ja.
Oj, det är svårt. Men först så placerade jag... Först tänkte jag att det var någon av de stora västerbottniska berättarna. Mm. Men sen nämnde du farfar och något rör som barn ska in i. Då tänkte jag faktiskt på Nicander och teratologen.
Ja, okej.
Okay. Men det var det inte.
Nej.
Var det Torgny Lindgren? Nej. Det var ett Västerdal även, då är det Dalarna alltså. Ja. Jag kan inte liksom så många dalaförfattare.
Nej. Det är popsociologen Roland Paulsen.
Nej, är det? Ja. Såklart. Men varför läste du inte på Dalman? Varför läste du på Norrbotten?
Därför att jag hade glömt bort det med Västerdalälven.
Ja.
Så att jag tänkte att det var också
fan, bra skrivet,
ett sätt att förvilla. Men det som jag tycker är roligt med det här, jag tror att han, Roland Paulsen, att han är född någonstans runt 1980.
Mm.
Och det jag tycker är så roligt med den här berättelsen, för den är ju så tidlös. Ja. Alltså det känns inte som att det är en 80-talist som har skrivit den här, utan det känns som en 30-talist som har skrivit den här.
Vad är det för text?
Ja, men han skriver en text i DN om att barnen har rätt att möta den riskfyllda världen som den är. Det handlar om det här med trygghets... narkomani och sådär.
Undrar om Roland Paulsen tycker att man får eller inte får åka pulka för den här gravkullen på. Det känns som att han är väldigt motvalls.
Ja, precis.
Och att han är lite som en vår generation, eller han är ju en generation efter oss nästan. Vad heter han den här filosofen som alltid är så jävla motvalls?
Torbjörn Tännsjö.
Ja, att han är vår generations Torbjörn Tännsjö.
Ja.
Men fan vad bra skrivet det var.
Ja, visst var det?
Otroligt. Ja. Man vill bara säga, skriv en roman, Roland, om din uppväxt i, runt Västerdal eller Hedemora.
Man undrar ju var det är någonstans. Hedemora. Det är långt ner.
Ja, jag tror att han kom från Hedemora.
Gör det?
Jag tror det. Jag har träffat honom en gång.
En rumpmas, typ.
Ja, rumpmas är väl mer Ludvika, liksom Grängesberg.
Mm.
Jag tror Hedemora, du är ett snäpp upp. Det är liksom inte Falun. Mm. Men det är mer Bålänge nivå.
Är det ryggslutsmas då?
Ja, det är väl det. Svankmas.
Svankmas. Undan om det begreppet finns.
Ja, nu finns det.
Okej, Hedemora. Men det är ju... Men det är ju okej.
Okay. Mm. Intressant att när en stilistiskt spänstig person ger sig på att berätta någonting från barndomen så blir det, även om inte det var ambitionen, kanske litteratur.
Ja, men han skriver ju skitbra. Ja.
Alltså otroligt bra.
Ja.
Jag hade för några år sedan så hade jag ett uppdrag. Jag tror att jag pratade om det förut i den här podden. Men jag hade ett uppdrag att moderera ett antal författarsamtal på Göteborgs film, bokmässan i Göteborg. Två det var en författarcentrum som hade en scen. Och det var massa olika. Det var bland annat, vad heter det, Jonas Hassan Kemir var där och... Marie-Louise Ekman var där och Silla Naumann var där och pratade. Så det var väldigt mycket folk som kom och berättade om sina böcker. Och då så, och jag hade 10 författare och så jag skulle läsa deras böcker. En av dem var Roland Paulsens, och då hade han skrivit en bok om arbetsförmedlingen som heter Vi bara lyder, som jag hade panikläst. Jag hade 10 romaner, biografier och faktaböcker att läsa. Och han är rätt akademisk, Paulsen. Så jag hade läst den här boken Vi bara lyder om Arbetsförmedlingen och fattade inte riktigt exakt premissen eller vad han stod, vad han ville. Och sen så visade sig också att killen är så fruktansvärt spänstig när han kliver upp och betyder yngre än mig. Det här var ju alltså 2015. En 35-årig, otroligt intellektuellt spänstig dalmas spänner sina gröna ögon i mig och bara börjar.
Längdåkare.
Jag åkte fan mig ut ur mig själv så mycket under det samtalet. Jag fattade ingenting av det. Och mycket på grund av att ämnet var så långt ifrån det jag kan.
Men var det så att du satt och hörde honom prata, men sen så insåg du att nu måste jag hitta ett sätt liksom att kroka på det här.
Ja, jag måste ställa en intelligent följdfråga. Ja. För han är ju, Roland Paulsen, han äter ju intelligens till frukost. Så han rör sig bara i sfärer, högre sfärer. Om han levde i Tolkien-världen, då hade han redan varit liksom förpassad till Numenor. Mm. Han hade hängt i Numenor. Inte Midgård.
Är det Numenor dit de åker då, från de grå hamnarna?
Nej, det är väl odödliga land. Jag tror inte det är samma. Okay. Men med Numenor där uppstod alverna. Han hade varit alv. Mm. Dala-alven.
Mm. Dala-alven.
Och det var ju väldigt mycket folk. Och det var så otroligt mycket folk runt den här scenen. Mm. Det var liksom fullsmockat på parkett. Som var det fyrdubbla led. Det var ju före corona. Så folk kunde verkligen tränga ihop sig. Jag minns att jag, så sen dess har jag alltid drabbats av någon slags stress inför Roland Paulsen.
Men vet du vad det enda sättet att bota den här stressen?
Möta
honom igen, ja. I ett samtal mellan två jämlika intellektuella giganter. Men det får ju vara någon annan än du.
Men jag vill att han ska moderera ett samtal på bokmässan om barnlitteratur och humor. Och att jag är inbjuden och får bli intervjuad av honom.
Får briljera.
Jag lovar att jag kommer att tappa bort mig då. Så att han helt...
Han kommer äga det samtalet också.
Han kommer äga det samtalet också. Mm. Men jag hoppas verkligen på att Roland skriver en roman. Fan, det där var ju otroligt. Fan vad klaustrofobiskt att åka ner för ett jävla vedrör.
Men hela liksom setupen är ju väldigt Torgny Lindgrensk.
Verkligen.
Faktiskt.
Ja. Ja. Det var kanske därför jag tänkte på Nicander och teratologen också. Mm. Dels för att man nämnde just farfar och att barn far lite illa. Mm. För det jobbade han mycket med. Men också det där med att man placerar ungar i ett jävla liksom vedhål. Jag väntade bara på att de skulle fastna.
Mm. Läbbigt.
Ja. Mm. Det finns en person i det här landet som är ännu mer anakronistisk än Kalle Lind. Och det är Roland Paulsen.
Ja. Det är sjukt.
Undrar hur han hade det liksom i mellanstadiet.
Ja.
Då runt åren 90, mellan 90 och 93.
Liksom. Men jag tror ju att han var gick i en helt vanlig skola. Och jag tror att han var inte mobbad, men han var inte populär heller. Han var ju uppenbarligen intelligent redan då.
Ja.
För intelligens är ju ingenting som bara ploppar upp.
Nej.
Man liksom börjar på Lunds universitet.
Nej. Det är det inte. Men jag tror att det var väldigt mycket så att hans klasskompisar bara, fy fan vad svåra de var, glosorna engelska.
Mm.
Och Roland bara svarar inte.
Nej.
Har inte du lärt mig en enda jävla glosa?
Mm.
Roland, hur gick det för dig? Det var inga problem alls.
Men jag tänker att Roland, han har en sån här atletkropp, alltså en sån här Ola Söderholm-kropp, så här lite tunnare.
Ja.
Alltså så att han höll på kanske med terränglöpning eller skidor eller någonting. Mm. Och att han därigenom hittade sitt sammanhang på något sätt. Att han var ganska duktig på det också. Vilket gjorde att han då var lite untouchable. För att man kan inte reta någon som vinner skol-DM i terräng.
Fast terräng är ju även så här frikyrkosport alltså.
Ja.
Det är inte hockey.
Nej, men ändå. Alltså du skapar ju tillräckligt med fuck-off-kapital i klassrummet. För att liksom, det är svårt att mobba en sån person.
Ja, det är verkligen sant. Terränglöpningen annars också lite Bear Grylls, liksom överlevnad. Och det klarar att man är seg som en vidja på något sätt. Det är seg
och
som...
också att liksom, vinner du skol-DM i terräng, då bygger du upp någon slags självkänsla också. Och det är hemskt att säga, men alltså, det är svårt att mobba ett självsäkert barn.
Men sen är det ofta så att du tror att den här liksom spensliga killen som vinner skol-DM i terräng att han är en sopa när han kommer ut på griller och ska spela hockey, och det visar sig att han är lite kanske lite tunn då, inte tål de värsta liksom dränga tacklingarna, men att han är ändå jävligt bra med pucken och att han är bra på topp liksom.
Mm.
Och han hinner ofta undan, så att de är så bra på det också. Ja. Men fan, de där människorna, du är en av dem som du är också så där som Roland Paulsen. Lite bra på allt.
Ja, fast inte på Roland Paulsen nivå. Ligger väl, alltså om det finns här SM i allt,
ja,
så är Roland Paulsen i elitserien. Jag är väl nere och harvar på kanske så här division 3, ja, division 3 norra eller så här. 3 norra Svealand.
Ja, men tänk dig att det är allt.
Ja, tänk dig allt. Ja, men okej, då kanske jag spelar i Superettan, i ett bottenlag i Superettan.
Men tänk att du skulle också kunna moderera ett samtal som handlar om tredje vågens feminism.
Mm.
Men du skulle också snabbt som fan kunna hoppa in i ett hockeybockeylag i Bredäng.
Ja, liksom, jag skulle kunna stå i mål.
Nej, du skulle nog kunna spela back också.
Ja, alltså, ja. Jo, en habil back skulle jag nog kunna vara.
Om du var fritidspedagog och gick runt skolgården och basketboll kommer rullande mot dina fötter och ungarna skriker: "Åh, Fritzson, få bollen!"
Mm.
I mitt fall så kastar jag den och åker ut på en jävla SL-buss. Liksom, och så blir det pinsamt för att springa.
Men i mitt fall så passar någon kille och sen så får motståndarlaget bollen. Och så är det en kille på 1,57 som skjuter. Så hoppar jag upp och blockar skottet. Och så skriker jag: "Put some ketchup on that one, motherfucker!"
Ja, exakt! Och du har allt. Du har inte bara bollkontrollen. Du är också så jävla snabb. Så du kan säga: "Put some ketchup on that, motherfucker." Och vad gör du sen? Jo, sen går du in och har betygskonferens.
Ja, precis. Jo, men om det är en sport.
Ja.
Så tror jag att jag skulle... Ja, men det är väl den sporten jag är bäst på i sådana fall då. Att vara hyfsad på allt.
Ja.
Men sen är jag ju inte riktigt bra på någonting heller. Alltså så på en Charlotte Kalla eller Roland Paulsen nivå.
Nej, är det inte ingenting.
Nej. Det kan jag inte säga. Jag är inte jättebra, är riktigt bra på någonting. Men skulle du säga att du har någonting som du är riktigt bra på?
Förutom mitt yrke då?
Ja.
Nej. Det skulle jag inte säga.
Nej. Jag är inte ens bra på det.
Jo, det är du.
Ja, men alltså grejen är så här. Jag håller ju på med stand-up och podd.
Ja, du håller på med och du är också moderat.
Men när jag tittar på liksom poddande och så, och vad jag gör i allt jag vet, alltså, det är klart att det är inte så att jag tycker att jag är dålig.
Nej.
Men jag vet ju att det finns folk, alltså det finns ju någon på Aktuellt som är bättre på ledande intervju än vad jag är. Så att jag är inte bäst. Och när det gäller stand-up så är jag uppenbarligen inte bäst heller. För Johan Glans säljer ut Globen. Men jag kanske säljer ut Bonden Bar. Alltså på den nivån.
Om du släpper in lite kompisar.
Ja, precis. Ja. Ja, annars så fyller jag inte 120 pers. Det gör jag inte. Men det är ju... Men man får ju tråla lite grann.
Men jag tror att det är så. Du är en 10-kampare. Du är inte elit på liksom en av sporterna. Carina Klüft var inte bäst i världen på någon heller.
Nej,
men hon
det
är ändå...
visade sig när hon skulle börja hoppa längd.
Ja, exakt. Hon...
Varför började hon hoppa längd?
Hon var ju bra på det.
Ja.
Det var ju fruktansvärt jävla...
Har du talat om det här gamla uttrycket? Skomakare blir vid din läst.
Ja, det har jag.
Ja.
Och det hade ju uppenbarligen inte,
Carolina Klüft.
Nej, men problemet är att lästen är så jävla allmän i hennes fall. Så det var 10 sporter.
Ja. Men jag förstår ju att man, om man har vunnit VM och EM eller OS i sjukamp, att man vill ha en utmaning.
Ja.
Och jag förstår ju att Stina Nilsson, hon sökte en ny utmaning. Hon hade vunnit VM och OS. I sprint. Nu vill jag testa skidskytte. Jag fattar ju att man, det finns ju någonting oerhört modigt att våga hoppa, liksom ta språnget ut i det okända.
Mm.
Det är ju hedervärt. Mm. Det är ju liksom, det är en fin mänsklig egenskap. Men jag kan ju inte liksom låta bli och sitta nu och tänka: "Men Carolina, varför fortsätter du inte med sjukamp lite till så att du liksom blev, liksom att du fick ännu mer medaljer?" Mm. För mig som svensk tv-tittare, jag vill ju hellre att hon liksom radade upp 5 till medaljer i sjukamp så att jag kunde sitta och mysa under mästerskapen, än att hon kom 5:a i något mästerskap i längd.
Men det kanske handlar om hennes relation med, vad hette hennes kille som var ihop med, som stavhoppare? Det var inte
Patrik Klüft. Patrik Kristiansson hette han först.
Han bytte, det är bara det att nu är det ingen fel att ta sin frus efternamn, det har jag också gjort. Men allting var, det var så mycket så här att Carolina var bättre än honom på allt. Hon hade hela Sveriges liksom fokus, och han fick lite fokus för att han var ihop med henne. Och jag kan tänka mig att det blev en obalans hemma. Så han var så, ja men prova på en sport du också då. Specialisera på en sport för att se hur lätt det är. Att det var en sån grej. Så ja, den skulle bli så jävla tyst runt frukostbordet hemma.
Nej. Och sen så, och sen när hon var, blev lite sämre, så blev det lite bättre balans också i äktenskapet.
Men sen var det väl det att, jag tror att jag har hört att hon slutade med allt och började med bara med, för att hon hade så otroligt, det var så jävla jobbigt att träna. Mm. Hon tränade fruktansvärt mycket, ja. Och att hålla sig på den toppnivån, det krävde allt av henne. Mm. Också även tid borta från Patrik då, som,
såklart,
ja. Som bara tränade 9-5 och sen så satt han hemma och spelade tv-spel, den tidens tv-spel, medan hon var kvar en stund till och skulle bara köra lite kula liksom, som hon var sämst på.
Ja.
Men
jag inser att det är enormt förmätet av mig som privatperson att sitta och liksom ha krav på liksom vilka vägar idrotterna ska gå. Men
jag är med dig. Jag vill också. Jag älskade ju Carina Klyfts framgångsår. Jag kommer ihåg när jag tror att första gången hon tog OS-guld. Jag kommer nu inte ihåg vilket år, det kan vara 2004 i Aten.
Mm.
När hon var tvungen att prestera ett helt okej längdhopp och gjorde övertramp 2 gånger. Mm. Minns du det?
Det var så
jävla spännande. Jag satt och körde bil på E4 mellan Jönköping och Markaryd.
Körde av vägen?
Ja, typ nära på. Jag tror att stanna, tror jag.
Var inte där någon hårdrockshjälte dog också? Eller?
Cliff Burton?
Ja. Var inte det där?
Nej, jag tror det var snarare i Västergötland. Ja, jag tror att det var mellan Göteborg och Jönköping.
Vi får rita upp en karta när det var olika hårdrockare dött.
Ja, vi får ta reda på det. Men jag tror inte det var på E4, jag tror det var på en annan motorväg. Cliff Burton i Metallica, han låg turnébussen och åkte av. Han åkte ur bussen och hamnade under den, så han dog. Fick en snabb, ganska smärtfri död, tror jag. 1986 var det. På höstkanten. Nej, 87. Skitsamma. Vilket väl som helst så bara för att komma tillbaka till dig, Fritte, så du är ju, du säger att du är liksom gärdsgårdsserien på det mesta, eller du är superettan på det mesta, men varför slutar du inte med allt utom en sak då? För det är kanske det att det går energi till lite av varje. Låt säga att du bara bestämmer för att moderera och fortsätta. Ja. Lägg ner stand-up, lägg ner podd, lägg ner familjeliv, lägg ner allt, innebandy eller vad fan, pingis eller vad du håller på med. Bara moderera. Du kommer bli liksom spetselit, moderering.
Jag är väl rädd.
Vad sa du?
Jag är väl rädd.
Du är rädd för framgången?
Jag är rädd för att våga ta hoppet. Hoppas som
Carolina. Du kan inte välja.
Nej, för att jag tror det är en läggningssak också.
Uh-huh.
Att jag tycker det är kul att hålla på med ditt och datt.
Uh-huh.
Men andra tycker bara det är kul med ditt.
Men är det så jävla viktigt att vara bäst på någonting?
Nej, det är inte så att jag går runt och grämer mig varje dag att jag säljer färre biljetter än Johan Glans. Det gör jag inte. Det är inte så att jag, nu tog jag upp det på den här, men det är inget problem för mig.
Jag menar, de flesta människor, nästan alla, går ju runt och är, utan att vara bäst på någonting.
Ja, och men grejen är att det är ju hela tiden det här. Man hittar perspektiv. Alltså, ja. Om man tittar på mig från ett håll så kanske folk tycker, men fan, det går ju ganska bra för honom. Han har en podd, eller två poddar, en med Anders och sen har han Alltid velat veta. Och sen har han en klubb som är oslippad och sen gör han lite stand-up och lite konferensier och lite företagsjobb och lite ditten och lite datten. Ja. Och fan, det snurrar ju på.
Ja.
Och 2 barn och sambo, det verkar rulla
jättefint
på.
Jättefint radhus i Gröndal.
Ja. Vågar inte nämna det själv.
Nej, men alltså, det är ändå något på framgång.
Men så på det sättet så då, men sen är det ju den här lilla gubben på axeln som ibland då tittar fram och säger, ja men du, varför är han på radio nu då? Han är inte så bra, eller vad gör hon där? Varför fick hon den rollen? Så.
Ja, det där känner jag också igen. Det där har jag väldigt mycket inom mitt eget jobb, att jag går omkring och är lite så här mörk inför de som gör mitt jobb och är bättre på det än mig.
Mm.
Och framförallt får uppmärksamhet och så här, att det liksom går att muttra för mig själv och ha. Att jag blir stressad av det. Mm.
Men nu, 2021, är Anders Sparrings år.
Det får vi se.
Ja, men, jag utropar det till Anders Sparrings år. Och när jag säger någonting, då brukar det oftast bli
fan,
så.
Ja, för där är det bäst.
Det var samma sak som jag sa, så här, jag ska ha den där kvinnan. Jag ska ha det där huset, och så blir det så. Mentalisera det, va?
Mentalisten, ja, det är, där är det bäst.
Ja, där är det bäst.
Bert Jogsson slängde i väggen. Ja,
Henrik Fekalius slängde i väggen.
Jag har träffat Henrik Fekselius en gång.
Okay.
Vet du vad han sa? Det är så jävla trollning.
Nej.
Det känner jag gärna, har inte vi sett förut? Det hade vi inte.
Okej.
Okay. Ja. Var direkt så, han ägde mig.
Var det, sånt, var det så att han sa det till alla hans träffades eller? Träffade?
Så jag kände som att det var en, så här, en av de här trollningsfraserna som man har.
Ett mindfuck.
Ett mindfuck-fras. För att han såg, han placerade sig själv i mitt huvud på en gång.
Så jävla smart.
Ja, så ja. Smart.
Men du får se när Henrik Fixeus blir Patreon till den här podden.
Det är någon
som, undrar hur många steg vi befinner oss från Henrik Fixeus. Jag tror att kanske att vår kompis Tobias Persson är kompis med Henrik Fixeus, annan komikern Tobias Persson.
Ja.
Så att eventuellt så kan vi liksom nå Fixeus genom honom.
Jag har en kompis, eller två kompisar, vars son spelar i samma jazzband som Henrik Fixeus son.
Okej.
Okay. Ja, så där är ju bara två steg. Intressant. Jag har sett Henrik sitta i publiken och titta på sin son. Och jag satt också i publiken.
Ja, och tittade på en annans son.
Och det var inte efter det, utan innan det som han hade sagt.
Och efter då, så var det så här, vilken son hade du i det här bandet? Och du bara så här, jag är bara här för att titta på unga pojkar som spelar jazz. Det är Anders Sparring, vill du plugga något?
Jag kommer med en ny bok den 2 april. Familjen Knyckertz och gipskatten.
Fy fan vad
gött. Den har redan fått en recension i BTJ. Den fick betyget 5 av 5 möjliga.
På riktigt?
Ja.
Men alltså, baserat på titeln då? Eller?
Nej, baserat på innehållet. Okay. Men titeln är ju lite också tack vare Fritzson som du knäckte ju titeln.
Ja, men
du gav mig en titel. Ja. Vet du en sak? Jag måste sätta igång och skriva en ny bok som ska komma ut i april 2022.
Mm.
Här och nu, vad ska den heta?
Den ska heta Familjen Knyckertz och Oasens hemlighet.
Oj, bra. Vi kör på det.
Ja.
Skitbra.
Ja.
Men den kommer ut 2 april, alltså gipskatten.
Mm.
Köp den, förhandsbeställ den redan nu. Och även nu tror jag att de här böckerna som tog slut när ikon gjordes om julkalendern börjar snart att ramla in igen på olika boknäthandlare. Så att, gå ut och köp dem också.
Mm. Lyssna på min andra podd Allt vill att veta, om ni inte redan gör det. Imorgon kommer ett avsnitt om den undre världen, organiserad brottslighet, med kriminaljournalisten Joakim Palmqvist. Mycket intressant.
Och om det skulle vara så att du som lyssnar på det här råkar få syn på Fritte Fritz, som till exempel på Hornsgatan, gå fram till honom, dunka honom i ryggen och säg: Fritte, för mig är du bäst.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.